Sverige är med i NATO. Äntligen kan man väl säga. Det satt långt inne, mer specifikt i nävarna på den ungerska regeringen som nu efter många om och men gick med på att låta Sverige komma med i alliansen. Lukas Dahlström, hur är det? Har du hissat NATO-flaggan och börjat strö konfetti från fönstret över gatan där du bor i Stockholm?
NATO-flaggan är inte hissad. Konfettin syns inte till, märkligt nog. Det här var en grå dag i Stockholm. Men jag tror att hela journalistkåren här drar en gemensam suck av lättnad. Det är väl att den här processen nu ser ut att vara över. Det var en riktigt lång körare det här.
Lukas Dahlström här, alltså svenska Yles Norden-korrespondent tillsammans med mig, Thomas Selén här i Nyhetspodden, som idag alltså ska prata om NATO-ansökan som står och trampar i farstun här för Sverige. Och hela det här kunde ha gått betydligt snabbare, men Ungern har som sagt dragit ut på det här väldigt länge. Lukas, vad säger du? Varför har det blivit en sån här långkörare av det här?
Det finns flera svar till det, men två orsaker finns det, kan jag nog hitta till att det tog längre tid än för Finlands del. För det första, Finland har en lång gräns mot Ryssland. Det såg som mer akut, närmast livsviktigt att Finland inte stannar längre än behövligt i den här gråzonen. Och det kunde man se från alla länder i NATO. Och för det andra, för att Sverige är Sverige. Sverige har haft en ganska hög svansföring i internationell politik länge. Och det som vill vara fräcka kan säga att Sverige nu fick betala för det. Sverige kunde fungera som en bra slagpåse för att plocka poäng på hemmaplan, både i Turkiet och i Ungern. Två länder som har kritiserat Sverige på lite olika sätt. Turkiet för att Sverige har gett stöd till exempelvis då kurdiska organisationer och för att man har, som man Turkiet då säger, tillåtit PKK-flaggor under demonstrationer och så vidare. Ungern för att Sverige har kritiserat demokratiprocessen i landet exempelvis. Så att Sverige är i de här frågorna en mer tydlig hackkyckling än Finland, och all politics is local, brukar man säga. Alltså all politik, man riktar sig alltid mot hemmapubliken, och det har både Turkiet och Ungern gjort här, och Sverige har fått agera någon slags hackkyckling i den processen.
Just det, den här tidtabellen som jag nämnde här har ju hållit på länge, och det här bara det att det ungerska parlamentet nu då skulle ta upp Sveriges NATO-ansökan till omröstning under parlamentets första vårsession som är idag, så kom i ett rätt sent skede, och det har liksom förhalats en hel del. Men sen meddelade alltså det styrande partiet Fidesz och premiärminister Viktor Orbán plötsligt under förra veckan att man ville se en omröstning och att partiet stod bakom ett svenskt medlemskap. Och under fredagen då, när Sveriges statsminister Ulf Kristensson anlände till Ungern, så undertecknades en del avtal om försvarssamarbete då när han var där. Bland annat så ska Ungern då få köpa 4 JAS 39 Gripen jaktplan av en lite äldre modell som tillägg till de 14 plan som Ungern redan leasar, alltså typ hyrköper från Sverige, och som kommer att övergå i ungerska ägo 2026. Men den här tajmingen på det här avtalet och det här köpet och sen den här NATO-omröstningen. Alltså, Lukas, köpte sig Sverige just ett NATO-medlemskap med lite flygplan?
Jag tror inte att någon blir gladare över att vi ställer oss den frågan än Viktor Orbán, Ungerns premiärminister. Han vill nog att det ska se ut som att han fick en bra deal för att landet ska godkänna Sverige som NATO-medlem. Speciellt med tanke på att hans dealar i EU inte har gått som planerat på sistone. Men alltså, Sverige skickade den här offerten om stridsflygplanen redan för några år sedan. Den skulle ha gått ut mot slutet av februari, den här offerten. Så på så vis var det ju snyggt tajmat av den ungerska regeringen. Så från svenskt håll handlade det inte om något förhandlande så som det ser ut just nu. Vi vet inte helt allt, eller jag har inte åtminstone sett uppgifter gällande exakt hur mycket den här planen kostar och så vidare. Fick Ungern ändå en lite bättre deal än väntat? Det vet jag åtminstone inte om just någonting just nu. Men från svenskt håll säger man att man absolut inte förhandlar någonting med Ungern gällande sitt NATO-medlemskap. Men man måste ju ändå ge Ungern att man målar upp det på det viset. När då man tvingar Ulf Kristersson att komma till Ungern, det gjorde man för att man sa att man vill ha ett svenskt statsministerbesök före man undertecknar Sveriges ratificering till NATO. Och då åkte Ulf Kristersson dit på fredagen, och då i samma veva så skrev man under det här stridsflygplansavtalet. Och Orbán sa också att den här affären hjälpte till med att förbättra förtroende mellan länderna och förtroende fiender måste man ha då man genom NATO är beredda att dö för varandra, som Orbán uttryckte det på den här presskonferensen?
Det var ju som sagt en gemensam presskonferens där i fredags, och både Ulf Kristersson och Viktor Orbán såg ganska nöjda ut under den här. Men den som du redan nämnde här, den som kanske har mest anledning att vara nöjd, är ju Viktor Orbán, som kunde visa sig som en stor statsman som liksom tvingat Sverige till någon slags ödmjukhet här efter många år av, så som då ungrarna ser det, skymfer. Men det, jag menar, det är ju ändå ett NATO-medlemskap också på bordet här. Vem drog det längsta strået här nu? Var det Sverige eller var det Ungern?
Orbán fick absolut det mesta ut av Kristerssons besök på kort sikt. Ungern ville inte godkänna Sverige som NATO-medlem utan ett statsbesök från Sverige. Nu fick de till ett statsbesök. Men i det långa loppet vinner ju Sverige, då man genom besöket, som eventuellt kan kännas som lite förnedrande för svensk del, dels fick sina Gripenplan sålda, inte alls dåligt, och får ett NATO-medlemskap på köpet. Så att i det långa loppet tror jag nog att Sverige kan vara nöjda med att man ändå gjorde den här Ungernresan. Kanske man skulle kunna gjort den tidigare till och med, finns det vissa politiker i Sverige som säger.
Om vi skulle backa lite nu då, för som jag nämnde här och jag har sagt under flera gånger här nu, så var det här en väldigt, väldigt lång resa. Och Sverige under Socialdemokraterna och förra statsminister Magdalena Andersson var ju från början inte alls särskilt sugna på hela den här NATO-grejen. Man ville inte gå med i NATO, utan tvärtom. Men i den här nordiska säkerhetens namn då, så sa man ändå att man gör som vi, det vill säga om Finland ansöker så gör Sverige det med, och så går vi hand och hand i alliansen, hette det, och sådär. Och sen så gick då Finland med, eller liksom ansökte Finland, och sen fick Sverige bara vackert hänga på. Hur frustrerande var det här för Sverige? Hur frustrerad har man varit på Finland för det här?
Det är dokumenterat att svenskarna, och då talar vi alltså om den socialdemokratiska regeringen 2022, var frustrerade och kanske lite tagna på sängen över att det gick så snabbt framåt i Finland. Alltså då man i Finland mentalt gick mot ett NATO-medlemskap, så hade Sveriges dåvarande statsminister Magdalena Andersson gett ganska uppmärksammat och delvis reviderat uttalande att ett svenskt NATO-medlemskap skulle destabilisera säkerhetsläge. Det här tror jag var i mars, februari-mars 2022. Men när det sen stod klart för svenskarna att Finland söker mot slutet av mars, antar jag, som det blev lite mer tydligt för svenskarna vart Finland är på väg, så då ska dåvarande utrikesminister Ann Linde ha sagt: jävla Finland, nu måste vi också gå med. Så visst fanns det en viss frustration över att Finland drog med Sverige så snabbt i det här, från den dåvarande regeringens håll. Sen måste man säga att det också har funnits en tacksamhet, och det stöter jag på ganska ofta här, speciellt från kanske personer inom försvarsmakten eller som arbetar med försvarsfrågor, och från den borgerliga hållet, alltså speciellt de moderaterna som länge har varit NATO-vänner. De tycker att det är skönt att Finland tog tag i taktpinnen och verkligen drev Sverige och Socialdemokraterna mot ett NATO-medlemskap. Eller åtminstone mot en ansökan, ska vi säga så.
Ja, precis. Och den här ansökningsprocessen drogs ju igång lite så där på positiva, eller med positiva tankar att det skulle gå fort det här. Jag menar, Finland och Sverige, de är självskrivna medlemmar, det här kommer att gå smidigt. Men sen gick det inte riktigt så, för Turkiet kom in och började bråka då och fick flankstöd dessutom av Ungern. Vad är det Turkiet ville ha ut av Sverige, om vi börjar i den ändan?
Det var ju en lång lista. Man ville ha fångar utlämnade, man ville ha ett närmare samarbete, man ville ha personer som inte var fångar utlämnade, utan personer som Erdogan inte tyckte om. Och man ville att Sverige slutar stödja vissa organisationer. Och Sverige dansar ju till viss del då, efter Turkiets pipa måste man säga, inte alls så att man lämnar ut personer vind för våg, men ändå. Så att jag pratade med en person som hade insyn i de här förhandlingarna mellan Sverige, Finland och Turkiet, om ni kommer ihåg det här trepartsavtalet som Finland och Sverige slöt med Turkiet sommaren 2022. Och den här personen sa att Sverige närmast agerar som en duktig skolelev under de här mötena och listar sina framsteg för Turkiet, medan man i Finland satt ganska lugnt i båten. Och till slut så visade det sig att Turkiet mer använde Sverige för att få igenom en affär gällande F-16-stridsflygplan med USA. Så vem vet hur nödvändigt det var för Sverige att göra det man gjorde. Men samtidigt så har man ju slutit närmare kontakt med Turkiet, vilket ju kan vara viktigt i längden. Men Turkiet vill ju ha en del av saker av Sverige, men i slutändan så visade det sig att det är USA som höll i det som Turkiet ville ha utav det här samarbetet. Och när sen USA hade ett klartecken för att man ska kämpa för att kunna sälja F-16-plan till Turkiet, så släppte också turkarna ganska snabbt in Sverige.
Mm. När Turkiet väl var avklarat då, så var ju liksom den stora frågetecknet Ungern, som egentligen hade lovat att de absolut inte skulle bli sist att godkänna Sverige. Nu blev det ändå så, de drog dem längs näsan i princip ett och ett halvt år. Vad säger du, Lukas? Hur ser den här svenska självbilden ut nu då? Har den fått sig en törn av att man blev lite sådär godtyckligt kringskyfflad av olika stater nu i flera år?
Det har ju varit, jag skulle säga att det bara har varit det här att man har blivit kringskyfflad, utan det har varit jätteomvälvande år för Sverige. Sverige har varit militärt alliansfritt i över 200 år. Det måste man komma ihåg här. Det är ingen liten grej för landet att gå med i NATO. Man har byggt upp en nationell identitet på att vara militärt alliansfria och kunna skjuta lite åt alla håll utan att hålla i ett vapen. Kändes det väl Palme som kunde kritisera både Sovjet och USA i samma andetag. Men sen landet ansökte om NATO-medlemskap så har mycket hänt som har påverkat landet. Dels har man blivit utsatt för påverkanskampanjer som åtminstone till viss del har att göra med NATO-ansökningen. Det har varit koranbränningar och rykten om att svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Och det har ju lett till att Sverigebilden har fått sig en rejäl törn utomlands, speciellt i den muslimska världen. Det gjordes en intressant undersökning i Irak av undersökningsföretaget Novus, och där i den framkommer, jag tror att den kom ut under hösten, och i den framkommer till exempel att 66% av irakierna tror att Sverige kidnappar muslimska barn efter den här väldigt effektiva påverkanskampanjen. 77% tycker att koranbränningarna i Sverige hotar irakiska traditioner och värderingar. Och lika många tycker att den svenska staten är mot islam. Och det här är ju väldigt oroväckande för Sverige. Och det finns en orsak också att tro att det här gäller på annat håll. Och det påverkar ju Sverige och svenska företag och Sverige. Bara att man kan kunna verka i den här regionen påverkar det ju Sverige en hel del. Så på så vis har det varit väldigt en svår period för Sverige. Och dessutom så i oktober blev ju två svenskar dödade, skjutna, för att de var svenskar på väg till en fotbollsmatch i Bryssel. Endast för att de hade på sig svenska landslagströjor. Endast för att de pratade svenska. Så Sverigebilden har ju fått sig en rejäl törn. Och Sverige är ganska omtöcknat. Och jag ska säga att landet har en del att bearbeta efter de här åren. Som man har väntat på att få gå med i NATO. Och nu kanske man igen då kan bygga upp någon slags identitet. Eller hur man ska säga det. Men att det har varit svåra år för Sverige. När både Ungern och Turkiet har förhalat det här godkännandet så här länge.
Men de här svallvågorna som kom efter så att säga, diskussioner med Turkiet har ju varit ganska allvarliga. Och i det här sammanhanget så har kanske den här Ungerns förhållande tätt sig som väldigt märklig, och man har inte alltid begripet riktigt vad de är ute efter. Mm. Det man har hört är ju att man är sur på Sverige för att Sverige har tillhört de EU-länder som har kritiserat det här ungerska demokratiunderskottet som man ser i väldigt hårda ordalag. Och både Kristersson och Orbán har under de här senaste dagarna, framförallt i fredags när de träffades, talat om att de har gått vidare, hette det, och att man ville återuppbygga förtroenden och så vidare, och att man nu måste hitta gemensamma beröringspunkter där man kan samarbeta. Och allting var i väldigt sådär liksom samstämmig ton. Men efter den här diplomatiska dusten, kan man väl säga då, med Ungern och Turkiet då, vad tror man, kommer Sverige att ha en försiktigare ton mot just Ungern och Turkiet och liknande situationer framöver?
Så benar absolut vissa. Såklart kommer det vara lite svårare att kritisera ett land som man är med i samma militärallians med. Exempelvis när det kommer till kampen mot terrorism, exempelvis, så har man sagt att man måste ta Turkiets säkerhetsintressen på allvar. Jag vet inte om det är något sånt som man säger nu under den här, eller har man sagt nu under den här tiden fram till att Turkiet godkände Sverige, eller om man menar det på allvar. Men sen man ser på den andra sidan, så Sverige har ju varit med i EU och ändå kritiserat Ungern. Så man kan ju vara med i samma gäng så att säga och ändå kritisera en annan medlem i den gruppen som man är med i. Men banden till Turkiet har ju nog förändrats rejält och kanske också, som jag sa tidigare, eventuellt stärkts om man vill vara positiv. Man känner varandra bättre efter år av förhandlingar. Och det har man också sagt från finskt håll när jag har pratat med dem som har insett de här finska förhandlingarna, att det, på något vis ändå så har det lett till någonting delvis positivt, att man har fått ett starkare band och man känner personer kanske på en personnivå, som också är viktigt inom politiken. Så det kan ju föra med sig någonting gott. Men Sveriges statsminister har sagt att Ulf Kristersson alltså har sagt att Sverige nu får ett brutalt möte med realpolitik. Genom att man blir medlem av NATO så måste man ta andra säkerhetsintressen i beaktande för att de sen i sin tur ska ta Sveriges säkerhetsintressen i beaktande. Och det här bryter man ju tydligt med sin alliansfrihet. För tidigare kunde man alltid sätta Sverige först. Nu måste man också ta andra länder, kanske främst då USAs eventuella säkerhetsintressen på stort allvar.
Tack Lukas Dahlström. Jag heter Thomas Selén och du har lyssnat på Nyhetspodden. Jonna Nupponen producerade, Max Kivivuori stod bakom tekniken. Och kom ihåg att logga in på Arena med ditt Yle-konto, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss. Thank you.